Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där du får lära dig om samspelet mellan kropp, tanke och känslor, alltid med utgångspunkt i evidens och förankrat i den mänskliga upplevelsen. Hej gänget, hur är läget? Jag har så mycket jag vill berätta för er och samtidigt vill jag bara gå igång med samtalet. Men jag tar en kort liten dragning om vad som händer utanför podden innan jag lämnar över till vad vi ska prata om idag. Och punkt nummer ett, jag håller på att starta igång en forskningsstudie. Och även om det börjar kännas mer verkligt just nu så är det också fortfarande helt galet att min idé om ett forskningsprojekt har blivit godkänt av ett av Sveriges största universitet och jag kommer få forska och nörda det här året. Jag har, om du har lyssnat på tidigare avsnitt, berättat att jag sedan 2024 har jobbat som forskningsassistent i en studie och där undersökte vi kroppsorienterad terapi som behandling vid komplex PTSD. Det här är alltså en annan studie och här är jag som är huvudforskaren. Just nu så håller vi på med formalia, detaljer och sådana saker. Så jag får inte berätta mer. Men planen är att under april så siktar vi på att liksom gå ut med all information. Och börja rekrytera deltagare. Så jag lovar att jag kommer bombardera. Du kommer inte missa vad den här studien handlar om. Och när det går att gå med. Okej, punkt nummer två. Jag har äntligen öppnat dörrarna till min utbildning i nervsystemsreglering för yrkesverksamma. Och jag har gått med den här utbildningen i mig i några år. Du vet, fnulat, putsat, vridit, vränt, känt och lyssnat på er, vad ni vill lära er om. Det här är inte en utbildning för dig som vill bli coach eller terapeut, utan det här är för dig som redan har en utbildning, redan är yrkesverksam. Du kanske är psykolog eller psykoterapeut, jobbar som fysio eller behandlingsterapeut. Du kanske är coach eller på annat sätt arbetar med människor. Så du har en utbildning, ett arbetssätt och du vill få kunskap om nervsystemsreglering och trygghet i att det här är evidensbaserat, inte bara gissningar eller du vet, gammal information som håller på att fortsätta ältas. Och du vill ha pedagogiska verktyg för ditt eget lärande, men också du kan lära ut och arbeta, implementera i ditt arbete. Kort om upplägget, 4 Zoom-träffar. Utöver det här så får du också förinspelat material. För jag tror inte jag är ensam om att du vet har gått på utbildningar där det bara är teori. Dels är det jättetråkigt, men det är också otillräckligt. Det lämnar dig så här, jaha, jo, jag gillar ämnet, men hur ska jag göra? Hur ska jag implementera? Hur ska jag veta när jag ska göra A eller B? Och därför gillar jag hybridupplägget som jag har jobbat med i mina yogalärutbildningar och annat tidigare. Att ha teori som du kan gå tillbaka till, ta igenom i ditt tempo, se igen, skriva ner fråga. Och sen så på plats tillsammans så jobbar vi praktiskt utifrån din arbetssituation, dina patienter eller klienter att träna på att applicera. Så att du faktiskt är redo, utbildningen är slut, att börja implementera. Och det är också jättekul att kunna säga att anmälningarna börjar komma in redan innan jag öppnade dörrarna. Vi vet alltså att utbildningen kommer att bli av och att vi börjar i oktober. Så, vill du lära dig om evidensbaserad nervsystemsreglering från någon som bedriver forskning, som också har flera års praktisk erfarenhet av att arbeta med patienter och erfarenhet av att lära ut komplexa ämnen på ett pedagogiskt tillgängligt sätt, så är det här utbildningen för dig. Det finns andra utbildningar i nervsystemsreglering och kroppsbaserade metoder, men tro mig, inget som det här. Det här kommer bli galet, galet bra. Och den tredje saken är att jag har landat i det, jag har planerat, jag är redo. Dörrarna kommer att öppna till mitt medlemskap för kroppsligad. I maj kommer de att öppna. Så skriv in 26 maj i ditt schema. För den här dagen så har jag bjudit in massa kunniga personer så att vi kan fördjupa oss i, utforska och inspirera till vad ett förkroppsligat liv kan vara. 26 maj, skriv in i schemat. Okej, gänget. Jag sa att jag hade mycket, men nu går vi över till dagens avsnitt där jag gästas av Martina Kjellman, mental tränare och ISCF-coach. Vi pratar om skillnaden, vad är coach, vad är terapeut? Och jag säger det tidigt i samtalet, men vill understryka igen att det handlar inte om att en yrkesroll alltid är bäst för allt. Livet omfattar så mycket, och ibland så är det mental tränare som är bäst lämpad, ibland så är det en coach som passar bättre, och ibland så är det psykoterapi du behöver. Dina behov avgör. Och vad jag och Martina försöker göra är att dela våra erfarenheter från bakom kulisserna så att du som letar efter coach eller terapeut kan få lite mer förståelse. Vad ska jag leta efter? Men också du som jobbar som coach eller terapeut att liksom reflektera över vilken är min roll? Håller jag mig inom min kompetens eller går jag utanför det? Och vad innebär det för mina klienter eller patienter att jag gör någonting för att jag vill men egentligen inte har utbildning eller kunskap för det. Och vi pratar om varför det inte räcker att vilja hjälpa, vad coaching är och vad det inte är. Vi kollar på lagstiftningen, vad omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Och varför det ibland kan bli faktiskt problematiskt när roller och kompetens blandas ihop. Och vi blir ibland också frustrerade över dels hur oreglerat det här är, men också den här myten av att du behöver bara kunna 10% mer för att vara expert. Och dels så kan det här vara direkt skadligt för klienten som söker hjälp. Men det här gör också att många coacher och terapeuter fastnar i en känsla av imposter syndrom. Och därför försöker vi ge en tydligare bild av när coaching kan vara hjälpsamt, när terapi behövs och varför det är avgörande att vi som arbetar som människor förstår våra gränser. När du har lyssnat på avsnittet, gå till veronikalovenbok.se vad är skillnaden på coach och terapeut, så hittar du huvudpunkterna från Martinas och mitt samtal och en checklista, coach eller terapeut, som du kan använda för att hjälpa navigera vad som faller in under vilken roll. Okej, gänget, nu går vi över till samtalet med Martina. Då säger jag hej och välkommen till Martina Kjellman.
Ja, men tack så mycket. Så himla roligt att få komma hit och vara med i din podd.
Så kul att ha dig här och jag ser fram emot att få liksom sortera och vrida och vända och reflektera över coach, terapeut, vad det var, vad kan man få hjälp med, vad ska de respektive jobba med. Men innan vi liksom dyker in i det, berätta lite om dig själv.
Åh, hatar den här frågan. Men, I will do my best. Jag ska försöka. Nej, men jag heter ju Martina Kjellman, som ni säkert kan läsa här då. Och jag jobbar som mental tränare, neurobaserad mental tränare och ICF-coach då också. Eftersom vi ska prata om coaching framförallt idag. Så jag tänker att det kan vara bra att nämna. Nej, men lite kort om mig. Då så kommer jag från universitetsvärlden egentligen. Och jag var inne och loggade in här nu för jag tänkte, vem kommer säkert fråga mig vad jag har för utbildningar med mig i bagaget. Och jag såg nyss då att jag hade 652 högskolepoäng med mig. Jag är i grunden gymnasielärare i samhällsvetenskap och religion. Men älskar att lära mig om diverse olika grejer. Som samhällsvetenskap är ett paraplybegrepp egentligen där man tittar på komplexa samhällsfenomen utifrån olika aspekter kan man säga för att sen kunna dra en kvalificerad gissning om hur saker och ting hänger ihop och försöka ge någon form av förklaringsmodell till de här komplexa samhällsfenomenen då. Och i det här då, samtidigt så läste jag ju då också till religionslärare där man läser väldigt mycket. Det gör man inom samhällsvetenskap också, men man läser mycket religionsfilosofi bland annat. Så att jag är i en gottepåse på något vis av att förstå människan ur ett liksom samhällsperspektiv. Hur hon beter sig är i samhället på olika sätt. Samtidigt då med de här mer existentiella och filosofiska frågorna. Som meningen med livet och ni vet de här typerna av frågor. Och ja, men, det är därifrån jag kommer. Och sen har jag liksom min egen resa med mig i bagaget. Jag ska inte prata så mycket om den. Men som egentligen mynnade ut i att jag blev väldigt, väldigt intresserad av hur kroppen hänger ihop som det här mer komplexa fenomenet kan man säga. Där jag befann mig i en resa av barnlöshet. Jag hade jättekomplexa magproblem till exempel och sådana här saker. Och försökte som väldigt många andra då få hjälp på olika sätt. Och upplevde inte att jag fick någon hjälp. Att jag inte blev lyssnad på. Att jag inte blev hörd. Och började läsa på väldigt mycket om detta liksom inom funktionell hälsa egentligen. Framförallt då, holistisk hälsa och förstå kroppen utifrån det. Fenomenet. För mig var det väldigt naturligt att förstå att jag kanske har magproblem men det kanske inte kommer från magen per se utan att det finns andra system i kroppen som påverkas och påverkar varandra som gör att det tar sig i uttryck i exempelvis magproblem då, som det var för min del. Och sen så har jag två barn som är adopterade från Sydafrika och då blev jag otroligt intresserad av anknytning egentligen kom det ju från början för att man innan man får lov att lämna in papper för att få adoptera och sådär så behöver man gå en föräldrakurs i att bli förälder genom adoption vilket är jättebra. Och det första man får lära sig där är ju att ja, men de här barnen kommer ju med någon form av ryggsäck. Och alltså, de har ju varit med om traumatiska upplevelser på ett eller annat sätt. Det kan också vara så att de har, eller kan vara, det är väldigt ofta så att deras biologiska föräldrar har trauman med sig. Under tiden också som de då ligger i magen. Och, alltså, ja, men alla de här sakerna kan ju utvecklas till en massa olika, ta sig uttryck på massa olika sätt senare i livet. Och jag kände att det var min uppgift som förälder att försöka förstå mina barn så mycket som möjligt. Förstå vad de går igenom, förstå så att jag kan liksom möta dem på olika sätt. Beroende på vad de uttrycker. Och på det, med det sagt vill jag säga absolut inte någon form av psykolog eller liksom någonting sånt. Men jag kände ändå att jag ville veta och förstå hur trauman kan ta sig uttryck på olika sätt. Alltså kopplat till hjärna och nervsystem och anknytning och alla de här grejerna. Så då nördade jag ner mig i det. Och kommer också från en idrottsbakgrund, så att jag har alltid varit väldigt intresserad av vad som driver prestation och hur man kan jobba med olika mentala mönster kopplat till det. Så utbildade mig då till mental tränare och coach för att kunna hjälpa människor på olika sätt egentligen nå de målen som de vill utifrån sina egna förutsättningar, utifrån den kapaciteten man har. Så att man kan jobba hjärnsmart helt enkelt och med kroppen istället för att hela tiden pusha, 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 som är det här som vi drivs av i samhället.
Och jag tänker att de flesta av oss som jobbar i den här delen utav yrkeskår, eller vad man säger, vi kommer ju oftast hit till följd av vår egen resa. Att ha, jag brukar säga typ så här, emotionellt otillgängliga och opålitliga föräldrar är en väg in. Egna utmaningar är en annan väg in. Att vi det är via vår egen upplevelse som vi upptäcker och får nyfikenhet. För att på olika sätt, vilka verktyg kan hjälpa mig och sen med den här upplevelsen jag vill hjälpa vidare.
Just det.
Och jag vet att många som följer mig och som följer dig också har några av de här, en egen resa. Och känner nyfikenhet, lust, vilja att själva dela med sig, att få jobba med det här. För det är ju, alltså det är världens bästa jobb. Jag älskar, alltså det är så givande och det är kul och det är utmanande och det är bara spännande och det är jobbigt och det är tungt och det är alla möjliga olika saker. Men jag kan verkligen inte föreställa mig att göra någonting annat. Med den viljan så möts vi ibland utav budskapet att det enda du behöver kunna är 10% mer än de du vill hjälpa för att vara expert.
Just
det. Att det spelar mest roll, det som är viktigast är vad du vill göra, vad du vill erbjuda. Och sen kan du ta betalt vad du vill för det du är värd. Och det räcker med att du har en vilja, du behöver inte ha en utbildning för att det är din intention som kommer avgöra att du får rätt kunder eller klienter. Och det är din intention som kommer vägleda dig rätt att kunna hjälpa dem. Och du och jag är verkligen inte, vi håller inte med om det här. Du och jag håller med varandra att de här uttalandena är felaktiga och direkt skadliga. Och med det sagt, jag tycker det är så värdefullt i dina och mina samtal. Om med så många av de liksom kompetenta människorna som jag omger mig med, det är att vi behöver inte ha samma yrkesroll, vi behöver inte ha samma utbildning, vi behöver inte, det finns liksom inte en yrkeskår eller en roll eller en utbildning som är bäst i världen och som hjälper alla, utan du hjälper från ett håll, jag hjälper från ett håll, vi liksom jobbar med olika utmaningar eller problematik eller liksom patienter eller klienter. Så jag tänker att om vi liksom nystar lite i det, att vad fick dig att inte bara känna så här, men jag är intresserad av det här, jag har läst en bok och nu kan jag hjälpa alla, utan jag vill utbilda mig, jag vill investera den här tiden, de här pengarna i utbilda mig. Hur navigerar du det?
Mm. Vilken spännande fråga. Ja, men precis som du sa, vi håller ju inte med om de här uttalandena. Jag tycker att det faktiskt är, men jag tycker det är ganska nedlåtande om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag har jobbat som gymnasielärare innan och jag skulle aldrig kunna föreställa mig att gå in i ett klassrum där jag skulle kunna 10% mer än de eleverna som jag skulle undervisa, för att det hade gett en undermålig undervisning. De hade inte fått den förståelsen för den här komplexiteten som de behöver ha med sig i livet. Så att för det första så tycker jag att det är liksom ett etiskt moraliskt problem överlag. Sen tänker jag också så här, såklart är det branschberoende, men jag tänker vi som jobbar med människor, alltså jag tänker så här, du jobbar mer inne i liksom, den och jag jobbar mot friskvård. Men oavsett så jobbar vi ju med människors mående, människors kroppar, människors psyken, människors hjärnor, människors nervsystem. Det är såklart att det är superviktigt att när en klient kommer till mig och sätter sig ner och berättar om hennes upplevelser och känslor, vad det är som är just nu kanske hinder, utmaningar på vägen, så behöver jag ju förstå vad är det som händer i den här personens nervsystem, hjärna, kropp. Hur kan jag se att det finns olika pjäser här som samverkar för att den här personen ska ha den här upplevelsen? Och jag tycker att det blir liksom en så himla förenklad bild om man bara liksom ska ge. Ja, men det blir för enkelt. Man försöker förenkla så pass mycket så att det blir fel, helt enkelt. Och det var väl i där som jag navigerade väldigt mycket. Alltså jag har alltid haft en otrolig nyfikenhet av att verkligen förstå mig på saker. Och det handlar jättemycket om min egen tillit till min egen kompetens. För att det här är också någonting som vi hör jättemycket. Fake it till you make it. Bara gör så här och så här, så kommer ditt självförtroende att öka. Men funkar inte hjärnan. Alltså den funkar inte på det sättet. Det här med att folk säger, ja men hjärnan kan inte känna skillnad på verklighet och fantasi. Det är inte heller sant.
Alltså, ja, men Martin, ja, jag måste. Oh, det är klart den kan det. Hjärnan förstår inte. Det är klart hjärnan inte. Alltså det är klart att hjärnan förstår inte. Men ja, förlåt, fortsätt jag. Oh.
Så att, liksom min drivkraft är ju att verkligen kunna hjälpa människor att prestera utifrån dens förutsättningar, utifrån dens kapacitet, men också öka den här kapaciteten beroende på vad den här personen har för mål. Jag jobbar ju mest nu för tiden med andra företagare som har blivit inlurade i det här, liksom fake it till you make it och alla de här sakerna. Och en sak som många kommer till mig med kan vara så här, ah, men jag känner så här himla, liksom imposter syndrome. Det har också blivit en grej man pratar om, att alla har det. Och då brukar jag alltid fråga, fast finns det något legitimt skäl till att du kanske känner det? Har du den här utbildningen som krävs för att du ska kunna leda människor framåt i den här processen? Och jag måste säga att skrämmande ofta så har folk inte det. Och det är där problematiken ligger. Och då har vi inte ett imposter syndrome, utan då har vi ett problem med att de här personerna behöver utbilda sig mer för att utveckla tillit till sin egen kompetens.
Och ni som inte ser YouTube-videon, jag bara sitter och skakar, jag får typ whiplash-skada för att jag nickar så intensivt. Då är det ju inte imposter syndrome, utan då är det ju en verklighets jag har inte kompetens för den här situationen. Och det här fake it till you make it, det är också, om vi hela tiden fejkar it, så är det klart att vi får imposter syndrome för att vi fejkar det.
Exakt.
Vill vi inte. Okej, nu ska jag grunda mig själv. Men så här, det är rimligt att om vi fejkar saker, att vi tvivlar på oss själva, vårt värde och vår kompetens, för det vi gör konstant är att fejka saker. Och om vi går på det här säljet som är att du behöver bara 10% mer, det är bara din vilja som styr vad du kan göra, du behöver inte ens göra någon faktisk handling, du behöver bara visualisera dig att liksom saker händer så kommer det att falla i din plats, i din väg. Det här är så verklighetsfrånvänt att det är klart att det inte finns en förkroppsligad, förankrad upplevelse av tillit till mig själv och min kompetens. För att det enda jag går runt och gör, det är att fejka det.
Exakt. Och jag tycker också att ja, men det är så mycket som är problematiskt i det här, men nej, men det som det som ju blir problematiskt, det är ju att man använder då, men till exempel, nu pratar vi om visualiseringsövningar till exempel, för då lyfter man då, ja men elitidrottare till exempel använder sig av visualiseringsövningar, det är inte bara elitidrottare som gör det, och att det finns forskning på det, och det finns det. Men då glömmer man då att ta med den här lilla aspekten. Ja, fast de har också förmågorna. De har tränat på de här förmågorna som gör att de har tillit till att de kan det de kan, så att säga. Amanda Duplantis kan hoppa.
Att luta sig mot.
Exakt. Mm. Amanda Duplantis kan hoppa. Nu satte han nytt världsrekord igår, liksom 6:30, för att han har övat på stavhopp. Så han kan det. Han har liksom så många timmar i bagaget. Där man jobbar med mental träning, det är ju att förankra den tilliten till sig själv. Och man kan förstärka den jättemycket genom visualisering och mental träning. Men du kan inte ta bort kompetensen alltså ur den spelplanen. Liksom.
Så, okej, många trådar här nu. För de som lyssnar och försöker få någon slags ramverk att sätta det vi pratar om i. Vad är coachning?
Ja, vem var
låt oss nu.
Ja. Ja, men precis. Alltså jag vill också bara säga innan, jag jobbar ju både som mental tränare och är alltså coach, och det här är ju skillnader på de här liksom yrkena, eller vad man ska säga, professionerna. Så att det är så som man definierar coaching, och här finns det ju en annan aspekt som jag vill lyfta in, och det är ju att coach, likt terapeut, är ju inte en skyddad titel. Så vem som helst kan ju kalla sig coach, och det är också därför vi ser alla de här embodiment coach, eller vi ser liksom wellness, holistic coach, eller vad det nu än är liksom, för att det är ingen skyddad titel, men det finns olika organ. Ett sånt organ är ICF till exempel, som har försökt att göra det här till en mer professionell yrkesbransch, liksom titel, men alltså ordet i sig betyder ju förflyttning. Alltså man tar sig från ett nuläge till ett önskat läge. Och då tänker man ju direkt, eller jag tänker ju direkt, okej, då behöver ju den här personen ha förmågan att göra det. För det som också är inom coaching är ju, och det är ju här väldigt, väldigt tydligt, är att vi jobbar med friska individer. Så. Det är liksom, det är en förutsättning för att en människa ska kunna förflytta sig. Jag tänker inte gå in på behovstrappor och sånt här, men det har ju en ganska liksom stor förankring i det. Så det här kan ju handla liksom en förflyttning om ett önskat läge om arbetsliv kanske, eller sin hälsa, eller sitt liv överlag. Man vill utveckla sitt ledarskap. Alltså det här kan ju ha hur många olika aspekter som helst egentligen. Men i grunden handlar det om förflyttning. Och man jobbar då med någon form av samtalsmetodik. Där coachen inte ger svaren. Och här kommer en väldigt, väldigt viktig aspekt. Det är att inom coaching så tänker man och har tilltro till klientens egen förmåga och kapacitet. Och då gäller det ju som sagt, då behöver vi ju verkligen veta att vi jobbar med friska individer. Alltså det vill säga att man inte har en massa bakomliggande saker som stör den här processen. Så att man tänker liksom att klienten kan ta sig fram, och genom en viss samtalsmetodik, olika tekniker, så kan coachen vägleda genom olika, ja man kallar det för kraftfulla frågor. För att få individen att få medvetenhet, insikt på olika saker och ting, för att kunna se sitt nuläge, för att kunna titta på, okej, vilka hinder skulle kunna eventuellt stå i vägen för det, kunna våga drömma sig bort till dit ens önskade läge är. Och sen börjar man ju liksom staka ut den här vägen, men det är alltid klienten själv som ett, stakar ut den här vägen, och två, som faktiskt tar stegen, för det har man som coach 100% tilltro till att klienten kan. Så den här klienten behöver alltså också ha väldigt mycket självledarskap. Och det är ju någonting som väldigt många saknar idag. Och det var ju det som gjorde att jag också ville utbilda mig till mental tränare. För att det man gör inom mental träning, det är ju att man hjälper klienten att utveckla de här förmågorna i självledarskap. Alltså det kan handla om att vi hjälper liksom till med ökat fokus, koncentration, kapacitet på olika sätt, och att vi jobbar med hjärnan och med kroppen och nervsystemet. Så att jag som mental tränare kan gå in och ge rådgivning till klienter. Okej, du säger att du vill nå hit. Men jag ser att det finns en del hinder här i din förmåga att ta dig dit. Och då pratar vi inte sjukdom eller diagnoser eller någonting sånt. Som kommer göra det svårt för dig om inte vi jobbar med reglerande övningar under tiden. Så kan man säga.
Mm. Och jag tycker det är så intressant. För jag jobbar ju med terapi, psykoterapi. Och för mig så var det väldigt tydligt. Jag gick 2012 till 2014 så gick jag på Skövde högskola, hälsocoach. Så det var socialpsykologi, jag ska säga, folkhälsovetenskap, inriktning, socialpsykologi och coachning.
Ja.
Och jag var, gud, nu ska jag räkna. Jag kanske var 24 när jag gick den här. Och kände att jag var på inget sätt redo att leda människor på något sätt. Eller jag har ju hållit på med gruppträning sedan jag var 17 och instruerat. Men det är en helt annan sak att stå längst fram i ett gruppträningspass. Och att sätta mig, nu ska jag prata och möta. Och jag hade inga egna gränser. Så jag liksom sögs ju in i och förlorade mig själv i alla människor jag mötte. Så jag hade någon slags insikt i att så här, jag är inte rätt människa just nu. Med det sagt, det kanske finns 19-åringar som är reda. Jag som 24-åring, Veronica Lövenbok, var inte.
Nej.
Och sen så när jag liksom hade levt lite och gjort lite andra saker och började känna mig, hade gjort ett väldigt arbete med mig själv, så började jag känna mig, nu är jag mer redo att coacha människor, möta dem, här är mina konturer, jag, där är dina konturer, du. Och så gick jag traumanpassad yoga utbildningen och fick in liksom min kroppen och började coacha människor, så kände jag att det var väldigt tydligt här. Är jag, här du, men också det här är min kompetens, det här är vad jag kan göra. 3-5 sessioner när vi jobbar med kroppsövningar, men vi går inte in i något behandlande. För jag har ingen som helst aning. 1, jag har ingen ramverk, jag har ingen aning, vad ska jag göra? Jag har ingen aning vilka frågor jag har. Och så kände jag det som jag trodde var imposter syndrome, men som jag efterhand insåg att så här, jag hade inte kompetens.
Just det.
Det var så tydligt till mig att jag vill inte ens börja nysta i frågor. För ifall du säger någonting, du börjar öppna upp, vad ska jag göra med det här? Hur ska jag ta hand om när vi börjar lirka och börjar få fatt i någonting? Jag är så tacksam, för jag hade personer omkring mig som var så här, men Veronica, du är jättebra på det här. Alltså psykologer som bara, du måste ut. Du kommer. Jag bara, tack så mycket för förtroendet, men jag är inte redo. Och jag vill, när jag börjar bjuda in till, det var någon jag pratade med om det här, liksom när jag sätter upp terapi i mitt skyltfönster, så vill jag kunna stå bakom eller stå under. Eller liksom, jag vill liksom. Mm. Och när jag då gick min grundläggande psykoterapeututbildning, så det bara, allt det här motstånd bara försvann. För helt plötsligt så, dels hade jag ett ramverk. Och dels så visste jag att nu vet jag hur jag kan ta emot det här. För att jag vet att börjar vi nysta, börjar vi dra i den här, börjar vi lirka, skrapa på skorpan, så kommer dammen komma. Och nu vet jag hur jag ska ta emot det här.
Just det.
Var jag färdig? Nej. Är jag fortfarande färdig? Nej. Men jag vet hur jag ska. Så när jag sitter och har patienter och det kommer upp saker eller känslor eller olika tingest, jag är helt lugn. Jag vet, jag kan vad som helst. Det har kastats så, eller inte kastats, men det har liksom hänt så många saker i mina terapimöten. Och bara så här, ja, jag vet exakt hur jag ska hantera det här. Och det kan väcka känslor i mig när jag ser att så här, jag är, nu är jag traumaterapeut, eller nu är jag traumacoach, eller nu är jag embodiment coach, eller så, som somatic terapeut, eller så. Jag blir så här, men vad är din utbildning? Vad är din utbildning, känner du, tycker du, har du blivit informerad, är det som rustar dig för att förbereda dig för att möta människor, sätta upp det här i ett skyltfönster och liksom möta människor med den här varianten, med den här bredden? Och så min fråga till dig, Martina, hur för ni, du med dina klienter, ni skrapar ju på ytan, ni nystar, det händer saker. Och hur förhåller du dig till, och när hänvisar du vidare, hur tar du hand om när det kommer? Berätta din process.
Just det. Ja, men jag hade också jag ska inte säga att jag hade tur, för att det hade jag inte, utan jag läste på och hade också lite referenser kring coachutbildningen som jag gick, vill jag säga. Och två fantastiska mentorer som har startat den här utbildningen, som är gamla terapeuter. Så att det var väldigt, det första vi pratade om under den här utbildningen var alltså, vad är coaching och vad är coaching inte? Och vi pratade väldigt mycket om parallellprocesser till exempel, och att liksom förbereda sig inför mötet, att man behöver också landa i sig själv och man behöver veta var gränserna går. Så att jag blir också glad att du tar upp alla de här sakerna om att liksom verkligen känna in var går min gräns i detta, vad har jag, var är kompetensen, var tar den slut, och att det inte får handla om mitt intresse. Och det pratar man också om inom ICF. De har 8 olika kärnkompetenser som man utgår ifrån, som är liksom ramverket. Och en av de här då sakerna handlar om att verkligen veta, vad har jag för roll i det här? Och vad har jag inte för roll i det här? Och när behöver jag lämna till någon annan med en annan profession än jag själv? Och såklart som du säger, för att inom coaching så tittar man ju också på hinder, så att det är ju inte som att man inte som klient blir medveten, för det är ju det som är hela coachingresan. Det är ju någonstans att okej, vi plockar upp det här, vi tittar på, aha, du reagerar på det här sättet, de här tankarna kommer upp, var kommer det ifrån? Och de här två, Britt och Ann heter de här personerna som har den här coachutbildningen, helt fantastiska, har ett så himla bra citat som jag alltid bär med mig, och det är max 2 varv i rondellen. Det handlar alltså om att vi kan ta fram, vi kan titta på det, för människor har också ett behov av att prata om vad de har varit med om. Det betyder inte att vi behöver liksom gå ner och grotta i det här. Utan vi behöver också titta på det för att förstå. Och jag tänkte på det här innan, att liksom, för mig själv, jag har ju också med mig en massa liksom, mentala mönster och liksom, beteenden. Jag liksom, har växt upp med, jag har alltid haft väldigt lätt för att uttrycka mina åsikter, stå på mig, vad jag tycker och tänker, liksom, mina gränser och så, när jag var yngre. Men det fick jag ganska mycket skit för på olika sätt. Och om man då tittar liksom på hur det borde ha gått då inom situationstecken, så skulle man ju kunna tänka sig, åh, det här kanske du hade behövt bearbeta. Och det är precis det här som är skillnaden, tänker jag. Att när de här sakerna kommer upp, har den här personen, klienten, förmågan, kapaciteten att ta upp och titta på det. Vad är det här för någonting? Åh, spännande! Ska jag låta det här definiera mig? Nej, det vill jag inte. Och att man då inte bara vill, för det är en grej, de flesta vill inte låta det definiera sig själva. Men kan man ta sig ifrån det utan att bli insugen igen? Och det här är ju inte någonting som liksom jag mentalt bara tänker, utan det är ju kroppens reaktioner. Ja. Så här, drar den dig tillbaka i det här. Och om jag då som coach märker, De här mönsterna är återkommande. Vi har pratat om det här. Vi har tittat på det. Det skulle kanske kunna komma från att du har med dig saker i bagaget. Vi har pratat lite om det. Ja, men då är det inte min roll. Då säger jag till mina klienter, vet du vad? Jag tycker att vi kan jobba med det här. Men vi kommer bara komma till den här punkten. Jag tycker du samtidigt, eller att vi pausar och att du jobbar med de här processerna tillsammans med någon med den kompetensen. Och det tycker jag är, alltså det är kvittot på en bra coach. Det är inte en bra coach som säger, jag kan hjälpa dig med allt. Alltså jag är hemskt ledsen, men det är inte det.
Jag håller verkligen med. Och jag Veronica Lövenbok, säger ju också nej till, det är inte så att, nu har jag gått en grundläggande psykoterapeututbildning, nu kan jag jobba med alla. I teorin så skulle jag kunna bredda mig, men så här, dels det jag är, vad jag vill jobba med, vad jag har riktat in mig på, så och vad jag känner mig trygg och kompetent med. Så alltså senast för 2 veckor sedan så hade jag första samtal med en person och sa det, när du berättar om det här så är inte jag personen. Vi kan hitta kroppsbaserade övningar som stöttar dig i att öka din kapacitet och vi så, men du behöver fortsätta här på det sättet och sen så kanske kan arbeta in eller väva in det här, men jag vill inte, ska inte, kan inte ta över din behandling, för det är inte det jag är rustad för, det är inte det som jag är specialiserad på och jag tror inte att jag kommer hjälpa dig. Och i mig själv så känns det, i början när jag sa nej, så kändes det som att jag svek folk. För jag ville så gärna hjälpa och frälsa och rädda alla liksom det här. Okej, men då handlar det om mig och mina känslor. Jag hade jag har haft jättemånga jättebra handledare. Men en som sa, är det här i patientens tjänst? Och ifall jag märker i mig att nu ska jag frälsa och rädda Martina, jag ska ta över hennes process, jag ska hålla koll på henne, jag ska göra hennes skeva. När kommer Martina någonsin få möjlighet att lära om? När kommer Martina få bygga sin känsla av agens och kompetens och tillit till sin egen förmåga? Ingenstans, för det är jag som tar över. Och då handlar ju det om mig. Då handlar ju helt plötsligt din terapi om mig. Det är inte vad det ska göra. Mm. Så att få fatt på det, okej. Okay. Och då hade jag en annan, jag hade en patient som var som liksom väckte verkligen i mig att jag ville så gärna hjälpa den här patienten. Och min handledare då sa, ja men känner du, eller liksom vad händer dig? Ja, men det känns som ett svek, så jag. Det är verkligen, jag känner att jag sviker när jag inte kan ta mig an den här patienten. Okej, okay, men känner du att du är personen som kan hjälpa? Vet du hur du ska hjälpa den här patienten? Nej, sa jag. Okej, okay, så är det inte då att ta ditt ansvar att hänvisa den vidare? Jo. Och det var så tydligt för mig. Men då var det igen, jag hade väldigt tydlig gränssättning. Jättebra handledning och tydlig gränssättning. Vad kan jag göra? Vad igen, den här känslan av att okej, det är inte imposter syndrom, det är det faktum att jag inte har kompetens att arbeta med den här specifika saken. Mm. Här, i det här, jag är grym. Alltså det är så många, de patienter som jag arbetar med, jag bara, du har världens bästa sherpa. Jag är din guide, jag kan det här. Jag är helt, och att ha den känslan, jag är helt trygg med vår process. Jag vet exakt vad vi, inte exakt vad vi är på väg, men jag vet att vi är på rätt ställe.
Just det.
Och att då kunna ha det förtroendet, ett arbete är så viktigt när vi liksom, när vi går in i jobbiga processer. Än sitter där, jag tänker vi kanske, och tvivlar på min förmåga. Och jag behöver vara stabil i mig för att din och min process inte ska handla om mig, för den handlar om dig.
100%.
Du har sagt det, jag har hört det förut när du berättat om det, två varv i rondellen. Jag tycker det är jätteintressant, och det är skillnaden, för vi är ju 1000 varv i rondellen. Åh, vi stannar. Åh, vi stannar. Du, låt oss titta på den här stenen. Den här avfarten. Vad händer när den här kom dit? Och vi är på samma ställe. Så länge som det är lönt och värt och hjälpsamt och relevant. Vi stannar inte där bara för att nöta gummi. Liksom, utan, vad händer? Finns det någonting där när vi är i rondellen? Mm. Nej, då går vi väl härifrån. Det finns ju liksom inget... Nu ska vi in i barndom. Ja, nej, jag kan titta på den. Det är ingen fara. Eller som du säger, så här, det här är precis, då går vi inte in i barndomen. Låt oss hitta någonting annat.
Mm. Ja, men exakt. Och det tänker jag är en jättestor skillnad. Och den här coachutbildningen som jag gick också. Det var två citat. Det ena var max två var över rondellen. Och det andra var när man hade en fråga om någonting. Så sa de alltid så här. Okej, gagna det här klienten.
Mm.
Gagna det här klienten. Och det här tycker jag också är så viktigt, för att vi vill, alltså ofta, och framförallt, för du tog upp det innan också, vi som jobbar med det här har ofta en egen process i bakgrunden. Man gör det för att man har driv, alltså man vill verkligen så mycket hjälpa till på olika sätt. Så att man tar på sig den här rollen handlar, alltså den här för stora jackan som många, väldigt, väldigt många gör enligt mig. Handlar ju inte om att man vill vara elak eller dum eller liksom så. Utan det handlar ju ofta om ens ego. Alltså att man vill hjälpa till väldigt mycket för att det ger en själv väldigt stark bekräftelse. Men gagnar det klienten? Nej, det kommer du inte göra, för att du har inte den kompetensen som krävs. Och det här tror jag parallellt då är... Nu kommer vi in på ett litet sidospår. Men liksom den här... I världen av att man säljer in en dröm av att vem som helst kan jobba med vad som helst. Att du, att liksom, som vi sa innan, 10% mer kompetens behöver du om du ska utbilda eller om du ska jobba med, det räcker. Och sen kan du skapa en onlinekurs, du kan skapa ett gruppcoachingprogram, du kan skapa alla de här grejerna. Det är ju också en vagga in i det här, för det man inte vågar då ofta i början av sin process, det är att man inte vågar nischa sig, man vågar inte berätta vad är det jag är jävligt bra på och vad har jag kompetens inom, för att då får du inte in pengar. Alltså så här, att verkligen stå fast i att det här är det jag kan, det här är det jag är bra på. Det är inte sexigt, det är inte snyggt, det är inte det som kommer generera mest kunder. Men det är ju också det som har blivit ett problem, att man ser företagande som någonting som att alla kan göra. Alla har kompetens att göra, alla har kapacitet och förmåga att göra detta. Och jag skulle vilja hävda att så är det inte. Och att man ser företagande som en lätt, alltså många... Så här också, väldigt många som har varit utmattade, så här, men då startar jag företag för att då får jag mer frihet. Och jag skulle vilja säga att du kan aldrig starta ett företag med motivationen att du vill ha frihet. Du behöver starta ett företag för att du verkligen, verkligen älskar det du jobbar med. För friheten kanske kommer om 10 år när du har jobbat in det här. Så för att du ska kunna ta dig dit behöver du se företagandet som det maratonet som det faktiskt är att bygga upp. Och för det behöver du både kompetens, men du behöver också kapaciteten att faktiskt kunna bygga det och hålla det.
Många viktiga saker här. Jag startade mitt företag 2012, vad är vi nu? 2026. Det är alltså 14 år sedan jag startade mitt företag. Och jag har gjort så många olika saker. Jag håller med dig i att nischa. Jag håller också med dig, jag vet att du håller med mig om det jag ska säga nu, att man måste få prova på olika saker för att så här, är det den här jackan? Är det den här tröjan? Är det de här jeans? Vad vill jag göra? Så att det jag tror att du menar, ifall jag får liksom tolka ur lyssnarnas perspektiv, är inte att du ska vara tvärsäker från dag ett. Nej. Men att våga, nu går jag in i det här och jobbar med det här. Och sen så, men nu känner jag att nu vill jag ta med den här regnjackan och på med en jeansjacka istället. Men då jobbar jag med det. Att inte så här, jag har hatt och jacka och jacka och jacka. Alltså, för det kan jag också märka i när vi, det finns ett amerikanskt ord, jag vet inte, men grifter. Jag vet inte vad det, jag har inget svenskt ord på det. Men det är de här, typ Mel Robbins som liksom, hon har ingen psykologutbildning utan hon kanske är typ en säljare eller ekonom eller någonting från början och sen så är hon amerikan så de har ett väldigt säljigt sätt och bara så här, wow, allting låter självklart och sen så har ju hon stulit den här Lettem-teorin som hon har blivit superkänd för. Den har ju inte hon kommit på, utan hon tog den från någon Cassandra någonting och det används inom DBT i kontext, alltså DBT är dialektisk beteendeterapi som man använder mycket med person med typ emotionell instabil personlig syndrom eller borderline. Så väldigt liksom känslostormiga personer. Eller personer som har de liksom förutsättningarna. Och där så är det så här, men ibland så jobbar vi med det här och det här och det här i kontexten. Och ett verktyg vi kan ha är Lettem. Att så här, nu får de, här, de får hålla på med sitt, nu fokuserar du på ditt. Men så som Mel Robbins då har gjort, liksom, när hon har tagit sin och griftat sin Lettem-teori, så är det att liksom, ifall du är på en familjemiddag och någon farbror är rasistisk eller gör sexistiska kommentarer, Lettem. Eller ifall du har en familjemedlem eller en kollega eller någonting som alltid går över dina gränser, Lettem. Och så här, men det här är definitionen av spiritual bypassing. Det här hjälper ingen. Det här är inte att vara äkta. Det här är inte hjälpsamt. Det här är inte psykologiskt sunt. Och min poäng med den här sidospåret eller ranten, det är att när personer som inte har adekvat utbildning, när personer tycker sig kunna och prata om expert, eller liksom ta en expertroll fast inte förstå det här komplexa som du pratade om i början, så här, samhällsvetenskapligt, att det blir snedvridet, det blir förvanskat och det blir i bästa fall verkningslöst, i värsta fall direkt skadligt. Att vi liksom tar på oss glasögon eller liksom maladaptiva verktyg som bara håller oss kvar i osunda, ohjälpsamma och skadliga mönster.
Absolut, och det finns ju ett jättestort problem idag också att det finns ju ett regelverk för hur man får lov att marknadsföra sig, men det är ju jättesvårt som konsument, skulle jag säga, att navigera i den här djungeln, just för att man slänger sig med jättemycket buzzwords. Men det finns väldigt ofta väldigt lite substans i det man slänger sig i. För att som till exempel just nu och en tid tillbaka har det ju varit jättepoppis att prata om nervsystemsreglering och nervsystemet, eller hur? Det vet ju du. Som
ingen liksom aning, aldrig hört om berätta.
Eller som nu också då, som ju det som jag pratar mycket om, liksom det här neurovetenskapliga perspektivet liksom. Och då slänger man sig med de här begreppen och kallar saker för vetenskap som inte finns vetenskaplig förankring i. Exempelvis då kvantfysik som är, alltså, ja men det här skulle vi kunna ha ett helt annat avsnitt av. Men det här blir ju problematiskt när man tar liksom populärvetenskapliga texter som exempelvis då Joe Dispenza, som väldigt många då hänvisar till att men han är forskare och förlåt, nu skrattar jag, men så här, och så hänvisar man då till hans texter eller hans inom situationstecken då forskning när man ska förklara väldigt komplexa processer i hjärnan. Och hur ska du kunna förhålla dig till det om du inte kan någonting om detta? Vilket vi inte ska behöva kunna. Alltså vi ska kunna lita på att de personerna som säljer saker har adekvat utbildning, har kompetens. Ja, men också för sig med rätt saker. Och med det vill jag säga att vi vet väldigt lite om kvantfysik exempelvis idag. Och vet, både du och jag, Veve, har ju, liksom, du är ju inne i universitetsvärlden, jag har varit inne i den jättelänge. Och det finns ingen motsägelse här inom vetenskapen, så vet man att det här är det vi vet just nu utifrån de mätmetoderna vi har. Så att det här är också kvalificerad gissning, men det är det bästa vi har just nu. Men att den här alltid kommer att vara föränderlig. Med det sagt säger inte jag att det som har trätt fram nu, som man hävdar inom kvantfysiken, att det inte är sant. Men jag kan inte heller säga att det är sant, för att det finns ingen kvalificerad gissning för, som säger att det är så. Så därför kan jag inte heller använda det i marknadsföringssyfte för att vilseleda personer att gå ett program för 100 000 spänn.
Min man är fysiker och kemist. Mm. Din man också. Mm. Eller liksom, de är likande. Ja. Och jag tycker att det är jättebra att de är det, för jag tycker att det är helt ologiskt och svintråkigt, men viktigt. Mm. Och så var vi ute och gick en dag, jag och min man, inte din man, utan jag och min man, vi var ute och gick. Och så sa jag, Martin, heter min man, Martin, finns det någonting, jag vet inte hur den här tanken kom i mitt, finns det någonting som kan röra sig genom vår kropp? Och han säger ja. Jag behöver inte ens tänka, jag bara, va? Han bara, ja, det är klart att det finns, för vi är 90 eller 9% hålrum. Jag bara, lögn! Han bara, jo. Jag bara, nej, det här är påhitt. Jo. Och så började han förklara massa saker. Och jag märker frustration och ilska, fast jag kan också se att det inte liksom, jag bara så här, det här är inte, det här, nej, du hittar på. Jag bara, jag ser ju min kropp, jag kan ta på min kropp. Alltså, hallå, min hand går inte igenom. Han bara, nej, för att din hand är för stor, de här partiklarna, babababababab. Mm. Och jag kan liksom, jag är ju också så medveten om hur otroligt okunnig och oinformerad jag är i det fältet, att så här, jag kan inte ställa rätt frågor och jag kan på inget sätt tolka hans svar, för jag är inte kunnig eller kompetent nog. När han börjar förklara saker, han skulle kunna hitta på, han skulle kunna ljuga för mig, men jag har inte aning, jag har inte förmågan att särskilja eller bedöma relevansen i svaret. Och det, okej, nu lugnar jag mig själv, det är vad jag ser inom liksom vår sfär, att så här, nu kommer kvantfysik, superspännande, och så drar man, du vet, extrapolerar helt galna likhetstecken. Det här är kvantnobelpriset och det bevisar det här. Nej. Det gör du verkligen inte. Jo, för att om man drar 1 + 1 lila häst sjögurka, och därför så funkar den här manicken. Mm. Nej. Alltså det liksom, det dras så vilda slutsatser om kausalitet, och då blir jag så här igen, det kan vara så att jag inte ser att 1 + 1 plus lila plus sjöhäst och gurka blir absolut, men när jag ber om eller försöker hitta stöd för att det finns liksom inget stöd, vetenskapligt stöd, okej. Och då är ju en helt relevant fråga, men behövs då vetenskap för allt? Nej, verkligen inte. Det behövs ingen vetenskap för att prata om chakran. Det behövs ingen vetenskap för att validera om du, när du går ut och liksom är barfota i mossan, om det får det att bli lugn. Det behövs ingen som helst vetenskap för det. När det behövs vetenskap, det är när du påstår att vetenskap stödjer det här, vetenskap visar det här, vetenskap bekräftar att då, men då har du, som gör det påståendet, då har du gjort att vetenskap behövs. Då kan inte du säga att, jo, nej, men det var någon jag läste att om du gör huvudstående när du har mens, då kan du få, det ökar risken för endometrios.
Ja, okej.
Okay. Så jag mejlade den här personen, hej, du har skrivit det här, jag är jättenyfiken på liksom, vad, jag vill läsa mer om det här. Nej, det finns ju ingen direkt forskning. Men man kan ju dra slutsatsen. Jo, absolut. Så det är en slutsats man kan dra. Men man kan inte påstå att det är en evidensbaserad slutsats. För det finns ingen evidens. Så det är särskiljandet. Alltså det handlar inte om snobberi från mitt håll när jag säger, men vi måste ha evidens. Utan det är för att folk påstår att det här vetenskap visar.
Ja.
Att hjärnan inte kan skilja på inte. Att hjärnan inte kan skilja på verklighet. Nej. Det är verkligen inte vad vetenskapen visar. Det är din tolkning av för att sälja din grej. Det är inte vad vetenskap visar.
Exakt. Och att vi... Jag brukar alltid höja på ögonbrynen när någon säger att någonting är på ett visst sätt.
Precis, för i vetenskapen är ingen så tvärsäker.
Nej, alltså nej, det var min första, jag kommer ihåg när jag, alltså inom samhällsvetenskap är det också lite speciellt eftersom allting bottnar ifrån teorier. Och de här teorierna har ju såklart metoder bakom sig, alltså de har försökt göra någon form av liksom vetenskapligt förankrad liksom teori. Utifrån metodik, så som man gör inom samhällsvetenskap. Men väldigt många, mycket av det när vi studerar människor överlag är ju upplevelser. Och det är subjektivt. Men det är ju det också från vårat håll då när vi ska tolka de här resultaten. Då är det också subjektivt. Och sen är det läsarens tur också subjektivt. Och då var jag ju alltid så här ifrågasättande, är detta då verkligen vetenskap? Och det kan man ju ha, en liksom, det finns ju en debatt inom det såklart. Men samtidigt måste vi ju hela tiden ändå förankra att det finns en objektiv verklighet som är. Sen är det inte alltid att vi kan se den för vad den är. Men den finns alltid. Att hävda att det inte finns en verklighet utan bara det som du har skapat. Alltså det är superpopulärt inom liksom postmodernism där man drar detta liksom. I en oändlighet. Men ett. Ja, alltså vi kan ju inte veta såklart. Vi kan ju bara veta vad vi ser och vad vi upplever. Men någonstans är det så här. Att om vi som människor ska fungera i ett samhälle. Så behöver vi hitta förankringspunkter. För att förstå världen. För annars skulle vi bli galna. Alltså så här, alla som kan någonting om hjärnan vet. Att du kommer aldrig kunna komma utanför den. Den sfären. Problemet är ju att när personer som vill sälja program kopplat till då exempelvis kvantfysik där man då hävdar att det här liksom, det är bara ett gigantiskt fält av att det finns ingen verklighet utan du kan bara skapa vad du vill i det här kvantfältet. Det blir ju väldigt problematiskt då när människor inte kan ha förmåga att liksom se det här för att då blir det som en sekt som alla andra sektorer att är du inte tillräckligt upplyst?
Då
ligger problemet hos dig och då har du inte gjort de här sakerna i rätt steg och det blir ju väldigt utpekande, skambelagt, alltså det finns ju hur mycket konsekvenser som helst utav det liksom. Så att det finns
det är också väldigt, dels så är det ju definitionen av gaslighting att liksom, så här, nu använder jag den här frasen som jag bara upprepar, tänk om du kunde släppa föreställningen att, eller det är för att du har haft en annan frekvens och då har du har attraherat det här att det liksom, det blir jag som utbildare behöver inte ta något som helst ansvar att det jag eller som coach, att det jag marknadsför är sant eller rätt eller fakta eller jag vet inte hur jag ska uttrycka, det är sanningsenligt jag behöver inte ta ansvar för det för att så fort du ifrågasätter så kan jag säga att det här är dina begränsningar som gör att du ifrågasätter, jag liksom skuld och skam belägger dig, gaslightar dig för då behöver jag som coach eller utbildare inte ta ansvar, och det är verkligen vi är bara tydliga, alla coach gör inte det här men det finns vissa skolor eller vissa förgreningar som använder sig av. Det finns också något som heter TIR.
Thinking into results.
Thinking into
alltså
results,
ja. Ja, men exakt. Och det handlar ju då om att man kan tänka sig till de här resultaten utifrån att man tänker då att du har en tanke som skapar en känsla i kroppen. Den här känslan i kroppen kommer göra att du handlar på ett visst sätt. De här handlingarna kommer göra att du får vissa resultat i livet. Och det här låter ju... Aslogiskt, eller hur? Svinlogiskt. Problemet blir ju bara när man sen liksom djupdyker detta. Tänker jag, Veve, du som kan väldigt mycket om känslor. Kan inte en känsla uppkomma inom en tanke exempelvis?
Hela tiden så gör den det.
Exakt. Och det här blir ju då väldigt förenklat. Så pass förenklat att det blir felaktigt.
Ja.
Och det är det här som jag de motsäger mig. Och om vi nu kopplar tillbaka då till vad coaching är, så är det ju alltid att utgå från klientens process. Och ja, jag kommer att behöva, alltså det gör jag i mental träning hela tiden, utmana mina klienters mentala mönster. Mm. Alltså call them out på ett eller annat sätt. Mm. Men har jag jobbat med en klient exempelvis, säg att jag skulle jobbat med en klient i ett halvår, jag känner till processen, jag vet hur mycket den här klienten har jobbat med sig själv och sina mentala mönster. Den vet när någonting är en rädsla, en begränsande tanke, eller när det faktiskt är, det här är min gräns, jag vill inte göra på det här sättet. För det är också det som man gaslightar in till, att man hela tiden ifrågasätter de här personerna. Av att, nej men du känner så här för att nu är det din vaktmästare i huvudet som säger att du inte ska göra ditten och datten för att hjärnan vill hålla dig trygg.
Mm.
Och ja, absolut. Men ibland är det faktiskt så att det är en legit känsla av att nej, det här är inte rätt för mig. Jag vill inte göra på det här sättet.
Det är också så, för mig så är det så amerikanskt. Tänk på Tony Robbins och liksom Elgert, Large Group Assembly trainings eller talks, att det är väldigt enkelt att få in stora grupper, många som betalar, om det jag säger är sant, fakta, obestridbart, och ni bara ska liksom tvinga in er själva i mallen. Men om jag de facto ska möta alla 250 personer i det här rummet, alla 250 personer jag tagit in i mitt grupp online-program, så behöver jag ju faktiskt möta varje individ. Det tar så mycket längre tid och kan inte tjäna lika mycket pengar. Och det låter cyniskt, men det är en verklighet att det kommuniceras att bli coach eller bli terapeut eller håll på med trauma. För du behöver inte jobba en till en, utan skala din tid
för
att få in mer pengar. Och jag vill komma tillbaka till någonting du sa tidigare. Jag är helt övertygad om, och jag, personer som jag ser, jag vill alltid snällt tolka. Jag tror inte att Tony Robbins, om jag ska vara helt ärlig, så tror inte jag att han har allas bästa i åtanke. Det tror jag inte. Men personer som vi ser i svenska sammanhang, kvinnliga, jag ser inte så många manliga, men säkert de också. Personer som vill bli coach eller jobba för liksom företagare med hälsa. Jag är helt övertygad om, och ni som lyssnar, som känner er träffade, att man vill väl.
100%.
Det här är intressant. Jag vill hjälpa andra och jag tror att det här är rätt verktyg. Jag är helt övertygad om det. Och därför så är det också så viktigt att hålla sig själv, alltså ärlig. Har jag kompetens för det här? Är det här faktiskt det här verktyget eller den här modaliteten som jag går? Kan den leverera vad den lovar? Gör det när jag möter mina olika patienter eller klienter? Att jag kan möta dem där det är? Eller ge liksom alla bara samma mall? För om jag bara har lärt mig hur jag tvingar in alla i samma mall, då har jag inte lärt mig om psykologi, då har jag inte lärt mig om nervsystemet, då har jag inte lärt mig om trauma, då har jag lärt mig en mall.
Ja.
Och det är skillnaden på det här som är nervsystemsreglering. Att när folk pratar om det, att säga bara, du har inte lärt dig om nervsystemsreglering. Du har lärt dig om tapping, eller du har lärt dig om att skaka, eller du har lärt dig breathwork. Är det här dåliga saker? Det är det absolut inte. Men det är modaliteter. Det är inte nervsystemsreglering. För ska vi prata om vad som reglerar nervsystemet, då behöver vi ha mycket mer än de här 10%. Du behöver ha den här stora, breda översikten. Okej, här har vi har lillhjärnan i nervsystemet. Vi har det autonoma nervsystemet. Vi har amygdalan. Okej, vi har hormonsystemet som samverkar. Vi har vår andning. Alla de här sakerna samverkar. Ögonen, öronen. Hur påverkar de? Hur jag tolkar den här sensoriska informationen? Ifall du inte kan det, så kan du inte nervsystemsreglera.
Nej.
Jag tar om det där. Om du inte kan det, så förstår du inte hela nervsystemet. Då kan du göra enskilda saker som har nervsystemsreglerande effekt. Men det är inte att du har lärt dig om liksom, hela nervsystemsreglering.
Nej, och en annan sak som jag tycker är så himla viktig där är att ofta när man pratar om nervsystemsreglering eller mental träning, för den, alltså så här, det blir också så här konstigt, för att jag säger ofta hjärnan, men hjärnan och nervsystemet hör liksom ihop. Men
skiljaktiga.
Ja, exakt. Men det är att man ofta ger verktyg som är kortsiktigt. Nu jobbar vi med en reglering. Jättebra. Det, alltså som när jag jobbar med personer som ska in och göra en presentation eller så här, att hantera sitt fokus, att man ska kunna rikta sin energimobilisering. Superbra. Men det är inte en långsiktig nervsystemsreglering som vi jobbar med där. Och den behöver vi också jobba med. Mm. Och den har ju en massa andra, liksom, vad ska man säga? Nycklar, olika steg liksom, i hur man jobbar med det på olika sätt. Och beroende såklart på om man behöver jobba med nervsystemsreglering utifrån ett traumaperspektiv. Eller om vi behöver jobba med nervsystemsreglering kopplat till, som jag gör då, mot high performance. Hur kan vi liksom få folk att inte gå in i väggen trots att vi lever i det samhället där vi gör. Där, vi liksom, där det ställs väldigt mycket höga krav på effektivitet, flexibilitet, tempo, alltså alla de här sakerna som ju vår hjärna och nervsystem inte är gjort för. Mm. Men vi kan ju jobba med nervsystemsreglering kopplat till det. Men då handlar det ju liksom, det handlar ju om att sätta gränser, det handlar om självmedkänsla. Till exempel, men det finns ju en massa verktyg såklart vi kan använda, men det långsiktiga arbetet handlar ju väldigt mycket om, och det här vill man prata om för att detta är inte sexigt att sälja, det handlar ju om att lära känna sig själv. Ja, och det är ett långsiktigt arbete.
Var det du och jag, nu ska jag få upp bilden i mitt inre, jag kommer inte ihåg när eller var, men just det här att om jag mår dåligt nu och jag har mått dåligt länge, då vill jag ha en garanterad, tvärsäker lösning som hjälper mig att i 1, 2, 3 steg må bättre och aldrig mer känna lidande. Och när jag då får kommunicera till någon som säger, följ det här är garanterat, du kommer ha ett reglerat, eller du kommer få en mindset, du kommer kunna få ditt OS-guld, eller liksom, jag garanterar det, då är det så här, åh gud vad skönt. Ja, och så köper man det och så finner man att jaha, nej, jag fick inte mitt OS-guld, jag fick inte ett reglerat nervsystem, för att det är inte vägen.
Mm.
Och att leva ett förkroppsligt liv eller att ha kapacitet eller att liksom öka sin liksom mentala förmåga, självledarskap, att lära känna sig själv, det är ju inte, och nu negationer Veronica, det är ju inte samma sak som att du aldrig mer kommer ha det jobbigt. Eller må dåligt. Eller vara missundsam eller svartsjuk. Eller känna att jag vill inte vakna upp idag. Allt det här kommer fortfarande hända. Men det kommer inte kännas som att det pågår för evigt. Det kommer inte kännas som att det är outhärdligt eller ohanterbart. Utan det kommer vara så här, okej, nu mår jag lite dåligt. Ja.
Mm. Ja, men för att du har lärt dig att känna dina känslor och vara i dem. Ja. Alltså, jag tycker att du beskriver så bra i din bok också om att känslosurfa. Mm. Att liksom veta... Nu kommer det en våg av någonting, och hur har du kapacitet nog att hantera de känslorna som kommer, och hur kan du navigera i det? Mm. Och precis som du säger, det här, alltså när jag pratar kapacitet eller liksom att lära känna sig själv, alltså snälla någon, det här är en ongoing process. Mm. Alltså det här är inte någonting som du har eller inte har. Men däremot, så en annan missuppfattning som jag ser jättemycket, det är det här att liksom, ja, men jag får höra ganska mycket, åh men Martina, du har sånt driv, du har sånt fokus, du gör så mycket, samtidigt är du så lugn och du har alla de här sakerna. Gud, vilket bra personlighetsdrag du har.
Mm.
Och det vill jag ju liksom säga, så här, stopp och nej och belägg. Det här är ju skills, förmågor som man tränar upp, man tränar sig till det. Det betyder inte på något vis att jag aldrig blir arg, att jag inte brusar upp eller att jag inte får överväldigande känslor eller att mitt mind är liksom, ofokuserat. Det betyder inte det, men det betyder att jag har verktyg för att hämta hem mig själv. Jag vet vad jag behöver, och det är det här som är så viktigt, att lära känna sig själv. Var är mitt energiläckage? Hur ser mitt liv ut? Och vad vill jag? Lever jag det livet som, liksom, utifrån de värderingarna jag har? Men det är så himla osexigt att sälja det. Så då är det lättare att sälja en... Ja, men om du följer den här mallen 1, 2, 3 så kommer du få det livet som du längtar efter.
Jag vet, jag har berättat någon gång tidigare i podden. Men när jag började... Vad var det? 2017? 16-17 så började jag förstå och läsa. Och det här liksom nervsystemet. Och det var bron mellan psykologi och fysiologi. Och jag ville liksom... Och så höll jag på att bygga upp min yogalärarutbildning. Jag försökte lära mig mer, men det fanns inte så mycket. Jag gick några inte alls bra kurser. Och du vet, så här, det fanns inte så mycket då. Och sen så hade jag de här personerna som bara, men du måste, du liksom, det här är så bra information och kunskap, du måste sprida det. Och jag kände i mig att jag är inte riktigt redo att prata om det här. För att dels vill jag nyansera saker och kontextualisera saker så mycket. Men också att jag vill inte förmedla, dela ut förenklad kunskap. Jag vill liksom, nu när jag kan så här otroligt mycket, då vet jag också hur jag kan förenkla det på ett sätt där det inte byter mening. Eller liksom tappar mening eller leder fel. Och sen så när jag hade, det här var kanske 2 år sedan, så hade jag en workshop och det var så här: hej, vi är på ett gym på lagret Södermalm. Vi ska liksom träna lite och utforska nervsystemet lite. Det var liksom inte så här trauma, utan så här, vi ska träna och känna lite nervsystemet. Och så kommer dit, vi kanske är 12 stycken. Börjar röra på oss. Väldigt lugn uppvärmning. Och en person är så här, vad händer? Och känner liksom, och det här är en väldigt, väldigt tränad, du vet, äger typ en crossfitbox. Bara så här, tränad person. Men någonting händer. Och jag säger okej, bra. Men jag liksom ska uppskatta den då, att så här, den här personen har det inom. Jag behöver inte göra så mycket, utan vi bara håller koll på varandra. Personen, jag kan titta på det, jag kan hålla det själv. Det är bara så. Och så gör vi första cirkeln utav de övningarna som vi gör. Och så ser jag en annan person. Och jag märker att den här personen börjar få panikångest. Så jag tittar så här, hur är läget? Nej. Och istället för att så här, nu ska vi gå undan. Så jag bakar alla, vad vi gör. Om alla ställer sig i jägarvila mot väggen. Hur mycket liter du vill. Och så bara andas för ut, stryker bena. Och lägger märke till fötterna. Och jag ser hur det här liksom, ångestnivån hos personen sjunker. Vi gör det. Okej, jag bara, hur känns det här? Så gick jag liksom gruppen runt. Ja, men det känns liksom bra. Så kommer jag till den personen, tummen upp. Jag bara, okej, bra. Då har jag liksom, jag har ett kompetens att se, uppmärksamma, skilja på. När en person fick hög puls och bara så här, det här är väldigt konstigt eller ovanligt. Mm. Och en person är på väg att få en panikångestattack. Och jag vet hur jag håller en hel grupp. Samtidigt som jag har kontakt med den personen och kan hjälpa den personen att reglera. Och jag är alltså den här erfarenheten, jag kommer aldrig någonsin glömma det. För jag är så tacksam att jag inte kastade mig ut tidigare. Just det. Att jag inte skapade någonting hos den här personen som jag inte kunde hålla, inte kunde möta.
Mm.
Och det är en av mina bränder, tänkte jag säga. Men liksom min inre eld, min passion. Varför jag är så mån och kommunicerar om det jag gör. Och varför, ja, men i min onlinekurs, som det var sista gången, men den här utbildningen som jag skapar. Att okej, du som jobbar med människor, hur kan du bedöma? För vi kan inte vara experter när vi börjar. Vi måste tillåta oss själva vara nybörjare. Men hur? Här har du liksom ett tryggt, hur kan jag börja? Den personen jag ser framför mig. Vilka liksom grov kategorisering kan göra för att vi ska ha någon slags hum var vi kan börja och vad kan jag leta efter, hur kan vi samarbeta, för det är inte så att när jag jobbar med patienter att jag sitter på egen kammare och bara tänker, utan det är hela tiden ett samskapande. Jag säger, jag har en tes, vad tänker vi prova det här, hur känns det här, att jag hela tiden pratar med personen som det handlar om, för att jag sitter inte på, nu har jag jobbat med så många att jag kan göra ganska välgrundade gissningar i vad vi ska börja göra och olika saker, men det är det också, att så här, det finns sätt där vi faktiskt kan vara rustade att möta variation.
Ja.
Och inte ha den här mallen som vi, nu ska du Martina, du ska in i den här mallen och nu ska nästa person in i den här mallen. För att då missar jag ju dig. Och då kommer vi inte nå den här långsiktiga liksom, förändringen.
Nej, men 100%. Och jag tänker att när jag jobbar med VIP-klienter så här, en till en, då jobbar vi ju också till viss del datadrivet till exempel med prestation och att öka kapacitet. Och skulle jag bara liksom stoppa in de här personerna i en mall och säga så här, ditt HRV ska ligga på det här och dina blodprovsvar ska ligga på det här. Om inte jag hade liksom kunnat lägga pusslet för hur den här personen lever sitt liv, hur den sover, hur den äter, hur den tränar, vad har den för gränser, vad har den för mål, vad har den för jobb, alltså när jag kan liksom lägga in, men också då vet vad den här personen har för mentala mönster, vad den har med sig, då kan jag ju börja liksom skräddarsy någonting och hela tiden ha den här dialogen. Och det är ju en anledning till exempel till att jag började ju min resa med att jobba på ett lite annat sätt och hade ett gruppcoachingprogram. Och jag säger inte att alla gruppcoachingprogram på något vis är fel, men däremot så kände jag att jag kunde inte ha det skräddarsydda upplägget som jag menar är det som kanske kommer gagnar klienten mest. Det här är det som gagnar klienten mest. Det är när jag kan sitta och verkligen Nu är det också för att jag älskar vad du vet, grotta ner mig och nörda ner mig. Oh, skulle vi kunna göra detta? Oh, skulle vi kunna prova detta? Liksom. Och det är också det mina klienter uppskattar. Att jag inte är någon som bara säger 1, 2, 3, nu gör vi det här och sen så lämnar vi dem. Utan att de hela tiden känner att de kan bolla. Men det är det här jag menar, att jag vet att jag besitter den här kompetensen. Dels för att jag har med mig en massa utbildningar i bagaget. Sen har jag ju också såklart erfarenhet från idrottsvärlden och liksom hela den här biten som ju gör att jag har viss erfarenhet från det och tävling och alla de här grejerna kopplat till prestation. Men då, och det var hit jag ville komma med det här, att det är klart att det är viktigt att testa sig fram, för hade jag inte provat det andra konceptet hade jag inte vetat vad är det som driver mig, var gör jag mest skillnad, var gör jag mest nytta, var är min kompetens bäst. Andra personer, alltså jag vet att du och jag pratade om detta för några, liksom, flera månader sedan, för att jag hade fått väldigt mycket positiv feedback från andra samtalsklienter som jag hade kopplat till bara coaching, som bara, åh, du borde utbilda dig till psykolog eller du borde utbilda dig till terapeut. Jag vet att du och jag lyfte detta. Och du gick också igång jättemycket på detta och tyckte det var så kul. Och sen så fick jag liksom bara landa i det. Så bara, nej, det är inte dit jag vill. Det är inte där jag kommer att göra. Alltså jag eventuellt så skulle säkert göra jättebra skillnad. Men mitt driv hade försvunnit. Alltså det som jag brinner för och det som jag tycker är roligt att jobba med. Det är inte samma sak. Och därför så vågar jag ju också säga, nej, men jag jobbar med det här. Och nervsystemsreglering är en del utav mina verktyg. Men jag jobbar ju liksom inte som du gör som psykoterapeut med nervsystemsreglering. Alltså det är inte på samma djupgående nivå, på tal om då, det här som folk ofta vill säga. Vi gör det djupgående arbetet.
Ja, och jag tänker att det är det som jag försökte också börja med. Att så här, du jobbar med en viss typ utav klienter för att nå en viss typ av förändring. De har en annan utgångspunkt och en annan kapacitet, och jag jobbar också med självmedkänsla och målsättning och de här sakerna, fast på ett annat sätt. Och jag har lite anteckningar vad skillnaden är. Eller just, för det jag bedriver är ju, jag bedriver ju psykoterapi under handledning. Jag är på väg att liksom påbörja söka till legitimerat psykoterapeutprogrammet. Då måste jag under tiden ha handledare som är psykoterapeut. Så det jag erbjuder går ju under hälso- och sjukvårdslagen. Yes. Så här. Om man arbetar med att utreda, förebygga eller behandla sjukdom eller psykisk ohälsa, då räknas det juridiskt som hälso- och sjukvård. Och då omfattas verksamheten, alltså det jag bedriver, av hälso- och sjukvårdslagen. Och flera andra lagar inom patientsäkerhet eller patientsäkerhetslagen. Exempelvis behandla ångest, depression, trauma, självskadeproblematik, andra psykiska besvär. Då är det här, då faller det under hälso- och sjukvården. Ångest, depression, trauma faller under hälso- och sjukvården. Men hur många ser vi inte som har gått antingen någon slags soma coach, embodiment coach, trauma coach. Inte i Sverige, inte för att utländska utbildningar är sämre, men alltså inte gått en sjukvårdsgrundande eller en liksom legitimerad grundande utbildning och sen gör det här. Och innebär det att de är sämre? Ja, de kanske inte rustade på det sättet som uppenbarligen då har lagstiftats om i Sverige. Och mitt lilla stora skav är att patienterna, eller klienterna då, som söker sig till de här personerna, som inte har gått 1,5 år och fortfarande går i handledning och liksom fallande, de patienterna har inget skydd.
Nej, exakt.
De personerna som inte gör som du, som inte så här, okej, det här är mitt scope of practice, det här är min gräns, det här är min kompetens, implementerar någon slags behandling eller modalitet. Och skulle det vara så att klienterna i bästa fall har ingen verkan, i värsta fall blir förvärrade eller mår sämre, så finns det liksom ingen som kan hållas ansvarig. Ifall du går till en psykolog, och nu säger jag verkligen inte att alla psykologer är bättre än, för det finns bra och dåligt i annat, så är det. Men går vi till en psykolog eller en läkare och blir liksom felbehandlade, då kan vi anmäla till IVO, instansen för vård och omsorg. Och liksom det kan bli en utredning, och ibland så blir personer av legitimation. Det finns liksom en process, det finns något slags liksom säkerhet. Men det finns inte. Och jag tycker att det var en person som skrev när jag berättade att jag skulle ha det här temat. Att så här, det är så konstigt att man som klient eller patient eller kund inte vet om när man skyddas av det. Att det är jag som privatperson som måste ta reda på vad innebär att det går till någon som är psykoterapeut eller legitimerad eller går under hälso- och sjukvårdslagen. Vad innebär det för mig om jag inte gör det? För att det då liksom blir på privatpersonen. Fast det borde vara, alltså det borde vara reglerat så att om du är inte har då gått en grundläggande psykoterapeut eller psykolog eller liksom, då skulle det vara din skyldighet, tycker jag, att så här, hej, det här är vad det innebär, det här omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen. Okej. Okay.
Mm.
För då kan man liksom göra ett informerat val som klient eller patient.
Absolut, och det står väldigt tydligt också, eller väldigt tydligt, men det står på min hemsida och mina avtal alltid att det här är inte sjukvård, eller liksom, ops, jag är inte terapeut, jag är inte, alltså jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att folk ska förstå skillnaden, och liksom även min personliga åsikt är att, och erfarenhet är att breathwork till exempel, som jag jobbar med som ett verktyg, väldigt, väldigt, väldigt sällan, om man jobbar med det på då, rätt sätt inom situationstecken, ger någon skadlig effekt eller liksom får folk att, ja men vad ska man säga, alltså det kan ju väcka väldigt mycket känslor i kroppen på olika sätt, och man kan få liksom lite ångestkänslor om man har en problematik i bakgrunden. Jag har personligen inte sett det här hända mer än när jag har gått på klass någon enstaka gång, men det liksom, det är också så här, jag berättar ju alltid, alltså det står väldigt, väldigt tydligt att det här rekommenderar jag inte om du har bla 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 bla. Men du kan också välja att prova, för det tycker jag också är viktigt att lyfta fram, att alla eftersom av olika anledningar att sjukvården inte kan hjälpa till. Alltså det är väldigt svårt också att navigera i sjukvården. Vilken terapeut ska jag gå till? Vilken är behandlingen? Absolut. Jag har jättemånga liksom, klienter så, eller liksom, personer som har hört av sig. Jag tycker inte att det här hjälper. Och det har säkert läggen du också. Där man också vill prova då, inom situationstecken, alternativa metoder. Och det tycker jag är bra om man blir informerad. Som till exempel då när jag då säger så här, vill du prova detta? Absolut, var välkommen. Men också berättar man då liksom, de här upplevelserna kan uppkomma. Alltså att man också är förberedd på vad det är som kan komma. Och jag vet till exempel i mina breathwork-klasser så är det också så här, vad gör du om det här skulle uppkomma? Mm. Hur kan du ta hand om dig själv?
Mm.
Nu låter det som att breathwork, liksom, det alltid händer väldigt stora saker. Det är väldigt ofta det, inom situationstecken, inte händer någonting alls så att säga, men det är alla somatiska verktyg kan ju ha en verkan.
Ja, när vi kommer närmare oss själva så är det klart att vi känner det som pågår på insidan, och andetaget är ju väldigt kraftfullt och väldigt direkt kopplat med nervsystemet, så det är klart att vi har upplevelser. Och jag tänker också att det är viktigt att inte liksom skrämmas eller så här. Som jag kommer från liksom yoga-världen, så här, du får inte göra rotationen när du är gravid för du kan få missfall. Yeah. Du får inte stå på huvudet för du kan bryta nacken. Kalma. Alltså nej. Du får inte invertera när du har mens för då kan du få endometrios. Nej, stopp. Inte röra sig är alltid sämre än att röra sig. Sen så kanske vi ska röra oss då, som du säger, lite långsamt, informerat, göra små doser, hinna med. Du vet, så här, vi kan sakta in tempot, vi behöver inte bara... Det kanske inte är den första övningen vi gör när vi pratar breathwork. Men också att så här, är du nyfiken, prova det. Alltså självklart. Så, men då kommer det också inifrån att så här, det här tycker jag verkar spännande. Jättebra, följ den nyfikenheten. Små steg, testa, hinn med, parera.
Mm. Men det är också det här, vad är intentionen bakom? För att det här är ju också någonting... Som nu kopplar tillbaka till de här stora kurserna där du bara ska ta sådana här superstora steg utanför din comfort zone, för det är då allting kommer hända. Alltså det är då du kommer få de här stora resultaten, att du hela tiden ska pusha emot kroppens signaler. Alltså det blir ju ett jättestort problem också. Hade man vetat hur hjärnan och nervsystemet funkar hade man inte sagt de sakerna. För att då förstår man inte mekanismerna som ligger bakom. Vad är det som händer? Varför signalerar kroppen på det här sättet? Hur kan vi göra det här lika effektivt, men jävligt mycket smartare.
Mm, och mycket tryggare.
Ja, absolut.
Avslutningsvis så vill jag läsa klart mina När omfattas man av hälso- och sjukvårdslagen? Behandling av psykisk eller fysisk hälsa. Diagnostik eller bedömning av symptom. Behandling av trauma eller psykiska tillstånd. Rehabilitering efter sjukdom och skada. Insatser som syftar till att minska lidande kopplat till sjukdom. Patientsäkerhetsansvar. Vetenskap och beprövad erfarenhet. Alltså vad innebär det här konkret och ansvar? Patientsäkerhetsansvar. Vetenskap och beprövad erfarenhet. Journalföringsskyldighet. Och sekretess. Tillsyn från myndigheter. Anmälningsplikt vid risk av allvarlig skada. Och yrkesansvar. Mm. Så det är en liksom mer sammanfattande konkret att det här är coaching och det här är terapi som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.
Mm.
Martina?
Mm.
Vi har varit lite överallt. Vi har breddat, vi har djupat, vi har smalnat av. Är det någonting mer du vill säga innan vi avslutar? Massa mer, men är det någonting mer?
Alltid massa mer. Nej, alltså jag tror att vi har täckt det mesta faktiskt. Alltså det är väl det här med liksom intentionen bakom, kopplat till om det är drivet av rädsla eller om det är drivet av nyfikenhet. Varför man väljer att prova olika saker till exempel. För jag tänker att vi inte ska sluta vara nyfikna, men det får inte drivas av den här liksom desperationen av att nu ska jag hitta den här lösningen på mitt problem på det sättet.
Mm. Om man känner, den här Martina, henne är jag jättenyfiken på. Vart hittar man dig då?
Lättast hittar man mig på Instagram, på kjellman.martina. Där hänger jag typ dagligen. Försöker att inte hänga där på helgen, men i övrigt så hänger jag där och svarar på alla DMs. Men man kan också gå in på min hemsida och den är martinakjellman.se. Men den är .com numera faktiskt, men... Där kan man hitta mig och kika lite vidare.
Mm. Tack så jättemycket för att du kom till podden för samtalet.
Ja, men tack själv för att jag fick vara med.
Ha det bra, hej då!
Hej då!